En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Sen tycker jag vi kommer till det som kanske egentligen är det mest spännande när det gäller det operativt taktiska här. Och det är ju att den israeliska armén visar sig ju då ha en fullständigt teknologisk överlägsenhet i luften. Där man bekämpar, slår ut de sovjetbyggda syriska luftvärnsbatterierna med olika SAM-modeller. Och att man också använder sig av radarutstörning så att syrierna är helt blinda.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Och idag ska vi ta oss an ytterligare ett Mellanöstern tema. Och det vi egentligen är här för att prata om, det är ju det som brukar kallas för kriget i Libanon 1982. Eller israelerna kallar ju det här för Operation Fred i Galileen. Men det är ju så att det här kriget, som är begränsat egentligen till juni, september 1982, en del vill dra ut ända till 85. Det sker ju mitt upp i en annan konflikt, nämligen väldigt komplicerat inbördeskrig i Libanon med anor från 70-talet. Så är det ju.
Jag tycker att är det inte bara så att det är inte bara inbördeskrig som är komplext, Martin, utan det är väl hela Libanon är komplext.
Ja.
Så skulle jag vilja säga det. Jag kommer att tänka på när vi höll på med det här så pratade om det här fram och tillbaka, att sist vi var och besökte Libanon i vår podd, det var ju vid belägringen av Tyros och när vi gjorde ett avsnitt om Alexander den Store. Det är faktiskt lite relevant tycker jag. Så jag tänkte säga någonting om det där, för att Tyros var ju då liksom huvudstaden för den fenisiska, vad ska man kalla det, kulturen och folket som bodde där. Och det var ett slags handelsfolk som dominerade i, nu har jag tappat helt bort, Medelhavet heter det, under den här perioden. Men, och det finns fortfarande än idag grupperingar som på något vis, inte, jag vet inte om de kallar sig väl någon slags fenicier, eller de anser sig vara bärare av resterna från den kulturen kvar. Och de har ständigt kämpat emot arabiskt inflytande. Så en av orsakerna till att den här konflikten finns fortfarande är just att vi har, precis som Israel är liksom en judisk kontra muslimsk konflikt eller arabisk muslimsk konflikt, så är Libanon har en liknande karaktär fast ur kristets perspektiv. Ja, lite andra grejer. Men det här är spännande i alla fall, så för det här sitter i. Och ska köra det här med mandatet också. Man kan bara nämna det att det här är ett franskt mandat. Palestina har ju varit ett brittiskt mandat. Och det diskuterade vi tidigare när vi höll på med
ja, med Israels självständighet 1948.
Exakt, så det här är ju Frankrike som har varit involverade. De involverade sig redan 1860-talet men fick sedan 1920 mandatet över Libanon. Och Libanon styckades av efter första världskriget från osmanerna och det som var större Syrien egentligen. Så det har tillhört det som man tyckte var Syrien förut. Men det som är lite spännande med den här och även arvet är att det här är liksom ett slags konglomerat av olika religiösa sekter och grupperingar och etniciteter. Så det är väldigt komplext här. Det finns maroniter som jag tolkar som grekortodoxa, och som är armenier, melkiter som är grekkatoliker, och sen är det de olika muslimska grupperingarna som är shia och sunni, Och så finns det även någonting som heter druser. De är också ett abrahamitiskt folk och något slag. Jag tänker inte ge mig en kast med exakt vad de står i religionsfrågan eller huruvida Jesus var människa eller inte. Men de har någon slags, det är någon grej.
Sånt håller vi inte på med i militärhistoriepodden.
Nej, inte just nu i alla fall. Det är spännande på många plan, men kanske inte just här då. Och så bildas den start 1943, och det som är lite spännande med Libanon och som också går som ett spår ända fram till 82, det är att det här är en konfessionell demokrati. Vet du vad det är för någonting, Martin?
Nej, men det är väl att man har delat upp och man får i proportion till de här befolkningsgrupperna, och också i det ligger då, jag ser dem som religiösa grupperingar. Visst är det så att man har maktinnehav i proportion, kan man säga så?
Exakt, och det är som vissa... Ja. Vissa funktioner inom staten är liksom relaterade till vissa religiösa grupper. Så man hade som en pakt där presidenten skulle vara kristen, premiärministern skulle vara muslim, det skulle vara sunni-muslim, och talmannen skulle vara shia-muslim. Och på det här viset är det att de har liksom delat upp representationen i parlamentet utifrån de olika religiösa grupperingarna. Och, den där, och så har man, satte man det utifrån en folkräkning som man gjorde under 30-talet. Och så fick den sitta. Så därför är det jättekomplicerat och väldigt besvärligt när det kommer en väldigt massa flyktingar till Libanon. För det rubbar ju den här befolkningsbalansen som man har byggt hela det libanesiska så att säga, demokratiska skicket utifrån. Så det här är spännande. Och så är det också så, en annan grej som gör här, det är att de olika grupperingarna, de har tillkallat externt stöd under hela den här historien fram till idag egentligen. Från andra makter i omgivande, även då från Israel, från Iran och från Syrien. Och det är därför det blir som ett mycket, det blir som ett slags proxykrig på libanesisk mark. För att de olika grupperingarna vill ha stöd då från reguljära militära krafter egentligen i grannstaterna. Och det här är liksom en av det som karaktäriserar den här konflikten. Att det är olika intressen hela tiden som kommer in i Libanon. Mm. Och sen en annan grej också. Ja, säg vad vill du säga?
Ja, jag tänker ju tydligt att just det här att Syrien och Israel ju väldigt konkret ju möts, just som du säger, konfronteras. Och det kommer vi återkomma till alldeles strax. Här just
exakt, där. Och det blir så här, Israel provoceras av när Syrien närmar sig, kommer närmare och på andra hållet också då. Att, ja, de andra där. Sen är det också någonting intressant här med de här maroniterna, som är liksom den kristna delen, som tycker sig ändå ha... Ska styra det här området. De kunde alliera sig ganska tidigt med den judiska organisationen eller världsorganisationen, och även hade nästan en officiell, lite underhand, men ändå en officiell allians med det som skulle bli Israel redan under 40-talet. Så att de har liksom upplevt sig ha en liknande, någon slags manifest destiny, att man, här ska man behålla det kristna arvet i den här regionen, och kan hänvisa tillbaka till historien på samma sätt som man har gjort från israeliskt håll. Och i den här minoritetsstaten så har de hittat varandra så att säga, och byggt allianser. Och det kommer att spela roll hela vägen fram till 82.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den mer konkreta upprinnelsen till det här kriget är ju att PLO där, eller hur, Martin?
Ja, just det. Och det är ju sexdagarskriget.
Ja, och de hittade dit efter, under 60-talet, efter sexdagarskriget. Och 1968, så blir Beirut huvudkvarteret för PLO, Palestinian Liberation Organization, under ledd av Yasser Arafat, som har lämnat Jordanien för, till förmån för Beirut.
Får jag lägga till där att, att Yasser Arafat tillhör ju de här grupperna som ju faktiskt bokstavligen simmar över Jordanfloden för att fly från Israel, och att det är ju som ett exodus där då för Palestinien, och att man ju hamnar i Jordanien men så småningom blir utkastad ur Jordanien ju faktiskt, därför att i Jordanien så är man, utkommer man ju att utgöra en väldigt problematisk politisk militant gruppering som jordanierna inte vill ha och kung Hussein inte vill ha, och därför så hamnar man som du säger sen i Beirut.
Det var nog en ganska bra analys av honom också, för att det är precis det problemet man får i Libanon.
Just det.
För att när PLO etablerar sig här så blir de som småningom som en slags stat i staten, och framförallt etablerar sig de säger södra Libanon, där de använder det här området som en slags utgångspunkt för olika typer av attacker. Men i början så är det, under 60-talet så är det ganska lugnt, och den här kommer att eskalera. Men intressant då att PLO tar ju kontroll över de här flyktinglägren, och redan från 1948 och framåt så finns det ungefär 100 000 palestinska flyktingar i Libanon, och den här siffran kommer stadigt öka. Så mot 70-talet så är vi uppe i 300 000, och det börjar bli liksom en maktfaktor i det här området. Och också från de här flyktinglägren som PLO också rekryterar sina soldater och sina aktörer i kriget mot Israel. Så det är lite fascinerande att de har, och Abdel Nasser är också med här, 1969 så försöker han medla i konflikten mellan PLO och staten Libanon, för de är inte alls nöjda med att PLO etablerar sig här och börjar ta över allt mer och börjar bilda en slags stat i staten. Men Abdel Nasser är där, men det får ju konsekvensen istället att PLOs ställning i Libanon mer eller mindre blir erkänd och ratificerad. Så från 69 och fram till 82 kan man säga att de har någon slags medstyre, eller jag vet inte vad man ska kalla det. Det är min analys, men det är som en slags dubbelstat kan man säga, där PLO mer eller mindre och styr och ställer i södra Libanon, och det finns egentligen ingen annan konstellation som kan peta bort dem. Och sen så börjar det här inbördeskriget. Vi ska inte gå in i det mer, men man kan säga att det är ju som en katalysator, för att nu börjar ju de här olika grupperingarna som jag nämnde tidigare, de börjar irritera sig väldigt mycket på PLO, så att nu bildas det liksom en kristen milis, och så finns det också en arabnationalistisk milis i sin tur som inte är nödvändigtvis kopplat till den palestinska frihetsrörelsen. Så de börjar liksom gruppera sig och bilda milis här nu, och 1975 så utbryter ett inbördeskrig egentligen. Och i samband med detta så vill den sittande styret i Libanon också bjuda in Syrien här för att hjälpa dem, för att garantera statens överlevnad. För syrian, ja, det är komplext, jag förstår att ni har svårt att hänga med på det här. Men alltså,
även jag.
Ja, jag förstår det. Jag förstår att det är jobbigt. Vi får ta ett andetag bara. Men så här är det då, att ur ett syriskt perspektiv så är han Al-Assad som finns här. Han vill ha ett Libanon som är ganska fogligt, även om han är så att säga på den muslimska sidan i den här konflikten. Så han bestämmer sig för att stödja Libanon så att PLO inte tar över. Det kan verka lite konstigt, men så är det i alla fall. Så han kliver in, och nu helt plötsligt så finns det då syriska reguljära trupper i Libanon. Och det här är man från israelisk sida inte så nöjd med, kan man konstatera.
Nej.
Nu börjar det liksom knaka i fogarna ordentligt här. Vill du säga något?
Nej, men det jag skulle kunna lägga till där, som du säger, att det där är ju den situationen i det inbördeskrigsperspektivet. Sen är det ju så att samtidigt som det där pågår, så pågår ju också Israels liksom väldigt konkreta kamp och motåtgärder mot PLOs försök att infiltrera Israel. Och där man ju försöker hantera då det här terrorhotet, som ju både handlar ju om alltså infiltrering med patruller in på israeliskt område. Och sen så småningom senare mer handlar det om det du var inne på, att man skjuter artilleri helt enkelt över gränsen in i Israel. Och det pågår ju samtidigt som det här som du pratar om.
Man kan, precis, och jag kan säga att 1978 tycker jag i alla fall är en intressant... Det finns ju väldigt många olika operationer som Israel gör uppe i södra Libanon här, va, under en ganska lång period. Det blir som en ganska lång upptakt fram till 1982. Men en som jag tycker är värd att nämna i alla fall, det är den här operation Litani. Eller Litani, jag vet inte hur man uttalar det, men det är en flod i alla fall som går här igenom. En väldigt liten flod vad jag förstår. Men det är en slags 40 kilometer bred sträcka som man vill ta kontroll över. Och då säger man från den israeliska sidan att vi ska inte gå längre än floden Litani, så får heta operation Litani. Och så går man upp här och försöker peta bort PLO-styrkorna och de baser och som finns där. Och man lyckas så delvis med det, men i någon slags, kan man säga, Clausewitzsk mening här nu, så slår man ju inte ut dem, utan de bara flyr norrut, PLO-styrkorna, så att man egentligen bara förlänger den här. Ja, konflikten löses egentligen inte av det, och det man gör när man sedan drar sig tillbaka, det är att man ger makten i området till en kristen milis istället. Och det blev inte nödvändigtvis bättre i slutändan, kan man säga. Men det här är liksom en viktig upptakt. För sen ska man försöka återskapa det här, och ni gör ungefär samma sak igen 1982, men då ser det ut på lite annat sätt.
På ett annat sätt. Då kan man säga att det är alltså flera sådana här operationer som man gör in på libanesiskt område. Och det är faktiskt så att man börjar redan på 1970. Man gör två sådana här räder, kan man säga. 72 och sen då det här som du nämnde, 78. Och man är faktiskt också, gör det även återigen 1981. Och alla de här räderna, de har lite olika förutsättningar och man använder lite olika stridstaktik. Det intressanta är att i de tidiga räderna då använder man väldigt ofta pansar som går före. Pansar. Och så följer infanteriet efter. Och man går ganska snabbt fram. Det finns vissa taktiska problem med det. Och det här är något som jag tror att vi kommer återkomma i det här avsnittet. Just detta att pansar som går för fort fram och inte har understöd av infanteri som kan rensa upp och skydda flankerna kan bli sårbart i ett bebyggt kulturlandskap. Det är viktigt att komma ihåg. Därför att då är det lätt att för infanteri med bärbara antipansarvapen att göra bakhåll. Och faktiskt få effekt på till och med stridsvagnar.
Jag påminner jättemycket om Ukraina 2022.
Mycket, väldigt mycket. Medan i då de senare fallen, och framförallt då 1981, där använder man sig mer av taktik att man går långsamt fram. Och att man låter infanteriet följa med. Samtidigt är det så också att man har mer återhållsam, kan man säga, då, stridstaktik. Och när man hittar då ett motståndsnäste, ja, då låter man det, man backar man ur och sen låter man artilleri eller understöd från flyg då mjuka upp den här motståndsfickan. Och sen går man in med infanterien. Saken är att det där leder faktiskt till mer större israeliska förluster, så det är liksom två olika förhållningssätt här. Så att det ena då har problemet att man kanske mister en del stridsvagnar om man skulle renodla det här lite då. Men går snabbare fram. Den andra, man går långsamt fram. Betar sig, tuckar sig framåt. Och låter infanteriet hela tiden vara med. Det leder, kan å andra sidan leda faktiskt till större då förluster, därför att man ju använder infanteriet mer. Så det, det är lite spännande med de här två olika förhållningssätt. Och då kan man väl lägga till det. Att i den israeliska armén ju i stor utsträckning har ju varit van när det gäller sina pansarstyrkor. Ju att operera i områden med, där man ser långt i ökenterräng. Och här är det lite, faktiskt en liten annan miljö plötsligt för den israeliska armén. Och kan man lägga till ytterligare en sak. Och det är att man ju också ibland råkar ut för att slåss i bebyggelse. Och det är någonting som den israeliska armén inte har så välutvecklad kompetens att göra faktiskt. Så det,
ja,
intressant. Tycker jag.
Ja, de, ja, det är lite spännande. Liksom lättare för att slåss i den här Sina i halvön då, och ja, ökenområden. Men samtidigt så Gaza har de ju varit in i, och det är ju också ett bebyggt område.
Ja, men inte i de här, och det här kommer vi till någonting som jag tycker också är spännande med det här kriget 1982 och det här som vi nu liksom bygger upp emot här nu. Det är att det kommer ju att bli till viss del då ett konventionellt krig som de har utkämpat tidigare. Sexdagarskriget, framför allt. Man kan diskutera lite när det gäller det första kriget 1948-49, huruvida det var så att säga konventionellt eller om det var något mellanting mellan egentligen grillakrig och det som blev på slutet faktiskt i kriget, det första kriget som vi gjorde ett avsnitt där, nämnde vi nämligen operationen i Negevöknen. Där använde man sig av liksom mera konventionell pansartaktik, skulle man kunna säga. Och så sexdagarskriget naturligtvis, och 73 då, oktoberkriget, det är ju konventionella krig. Men här har vi nu haft en period där man har fått hantera ett terroristhot och där man har fått jobba med. Ja, och om man också
i
en annan miljö så kan man lyfta fram en annan sak, och det är att man börjar mer och mer använda sig av det här. Man lyfter in marktrupp med helikopter som utför specialuppdrag och som man sedan lyfter ut. Så att man befinner sig nu i ett skede där man dels har fört då egentligen ett antiterrorist-gerillakrig, och sen plötsligt då 1982 nu då så ska man genomföra ett konventionellt anfall då in i Libanon, och så har man då förövat ett antal gånger under 70-talet. En intressant sak med det här anfallet 1981, räden där, jag ska bara nämna det, det är att då hade man ju haft Camp David-avtal. Så ett stort problem för Israel var att det fanns ju plötsligt en FN-styrka i vägen, så att säga, faktiskt, i södra Libanon. Och det är lite spännande. Så att när man anfaller 1982 så är det precis som du säger, att man har ju dels en kristen milis då först i en gränszon. Sen har man FN-styrkor. Och sen kommer man till det som är den syriska arméns zon. De här tre zonerna måste man igenom innan man tar Beirut. Och det här ställer ju till det när det gäller folkrätten, huruvida man liksom har rätt att anfalla när det finns då plötsligt FN inblandat här också. Så det är väldigt komplicerat.
Ja, spännande. Det har jag helt missat.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Innan vi kör igång mer i det här, jag tycker det är intressant det du säger, Martin. Vi ska prata mer om det, men jag tänker vi måste också ta den direkta upprinnelsen till kriget och lite, vad är det för typ av mål? Vad är det för mål man har från den israeliska sidan? Och jag tänker den direkta upprinnelsen har väl också att göra med att den här Bashir Gemayel, som är president i Libanon, han ber helt enkelt om Israels stöd, för att han upplever att de håller på att tappa kontrollen. De syrianska trupperna som har kommit in tidigare under inbördeskriget har nu allierat sig med PLO istället för att stödja honom. Och detta upplever han som ett direkt hot, och han ber nu om Israel om stöd 1981. Och sen finns det någonting som heter Saleh-krisen eller Missile Crisis 1981 också, som är liksom lite, men jag tycker vi kan, jag vet inte hur mycket du vill prata om det, men det, vi kan nämna att det finns i alla fall. Men sen kan man ju fråga sig då, vad är det man försöker åstadkomma på den israeliska sidan med den här attacken 1982?
Det hänger ju ihop med det här som jag pratade om alldeles nyss. Att man ju försöker att desarmera PLO. Och det har man liksom inte lyckats tidigare med de här antiterroriståtgärderna med små patruller. Eller de här räderna som vi var inne på under 70-talet, 78, 81. Va?
Två, syriskt inflytande.
Mm.
Vill man också ha bort.
vill man också ha bort.
För att de har reglerat uppe här och sätter upp antiluftvärnsraketer och annat, så öppnar man ju upp för en möjlighet att man kan få behöva hantera anfall norrifrån, och det vill man inte. Och sen nummer tre då, det är också att man vill inrätta eller säkra en pro-israelisk stat egentligen i Libanon. Man vill inte ha en PLO-styrd arabisk stat ytterligare liksom i sitt gränsområde. Så det är min tolkning i alla fall. Det är de tre skälen egentligen. PLO, Syrien och pro-israeliskt. Och det här pro-israeliska har väl att göra med det marmonitiska arvet. Och tidigare att man upplever sig att man har en slags minoritetsallians mellan de kristna och den judiska befolkningen.
Så man kan ju säga att det här anfallet då som man planerar 1982, det är ju lösning då som du säger på flera problem. Och att det också finns det liksom en strategisk idé om att man skulle kunna då knäcka PLO en gång för alla och tvinga dem ut i Libanon och då lösa ett strategiskt, får man väl säga, då hot mot den israeliska staten. Det är ju så man tänker.
Ja, precis. Och det är Ariel Sharon som är en viktig aktör som driver den idén om att det här faktiskt ska gå. Och att man även ska kunna knäcka liksom det palestinska nationalistbygget helt och hållet egentligen. Jag vet inte, det verkar ju som att det gick inget vidare, men det finns där som bakgrund i alla fall. Ja, men så småningom så når man ju Beirut. Jag vet inte, ska vi ta det nu eller? Vill du prata mer om stridstaktiken?
Nej, men jag tycker väl att man kan väl bara konstatera att anfallet inleds ju då i början på juni 1982. Och det här som triggar det här, eller det här Casi Bellum, det är ju det här mordförsöket på den brittiska ambassadören i Israel. Det kan vi nämna, men jag tycker att det saknar egentligen relevans faktiskt, måste jag säga. Det är liksom inte egentligen ett skott i Sarajevo. Det kan man kanske uppfatta det som, så att säga. Och lyssnarna förstår ju vad jag menar med det, att det är liksom den där händelsen som... Men det används då som ett skäl då att gå in i Libanon. Skälet är ju de här andra som vi har pratat om. Och också skulle man väl kunna säga ett regionalt skäl, nämligen att man plågas ju av de här skjutningarna från Libanon. Och det är faktiskt så att många israeler i gränsområden har lämnat norra delen av Israel. Bestämmer man sig för att anfalla, då har man ju det här problemet just att man måste ta sig igenom de här olika zonerna som jag beskrev då. Och spännande här tycker jag är att man ju nyttjar nu egentligen allt, så att säga, möjligheter taktiskt och operativt som finns då i början på 1980-talet. Och dels lyfter man in med helikopter, luftlandsätter i förväg, använder det väldigt ofta. Och också att man landstiger i förväg längs med kusten. Det är ju ett inslag i den israeliska krigföringen. Där kan man ju nämna den att det där var bitvis en chanstagning, därför att israelerna kunde inte lyfta in. De kunde max lyfta in en bataljon. Med det, så att säga, möjligheter de hade med helikopter och landstigningsfartyg. Men det gjorde de aldrig, utan lyfte in någon form av kombiutrustade kompanier. Och med kombiutrustade, det menar jag att man hade liksom lättare antipansarvapen. Och så chansade man på att medan de här kompanierna då bet sig fast, så skulle man kunna tänka sig då att man understödde dem med flyg om det nu skulle krävas. Men syrierna och PLO var inte tillräckligt starka för att smälla bort de här kompanierna, vilket de ju säkert hade kunnat göra om de var en stark reguljär armé. Och sen då så lyfter man in nästa kompani och så nästa kompani. Så det är ett inslag. Men sen också detta att man ju använder då pansar, men att man i stor utsträckning har med då infanteri som understöd för att just slippa det här som vi var inne på alldeles nyss här, nämligen att pansaret hamnar ensamt på landsbygden i små byar i trånga utrymmen. Och faktiskt bekämpas av PLO-soldater med lätt bärbara.
Men blev det här som en slags walk in the park också fram till Beirut? Eller hur stöter de på någon motstånd?
Nej, det är det inte blir då. Vid några tillfällen konfronteras man ju faktiskt med syriska pansarstyrkor. Och vid den här tiden så var ju T-72an faktiskt en stridsvagn som ju var relativt ny och modern. Och här skapar de en del problem. Det är ingenting som inte den israeliska armén klarar att överkomma. därför man är ju överlägsen. Då kan vi kanske nämna här att det finns lite olika siffror på hur stor den israeliska armén är som går in i Libanon. Jag menar, apropå det ryska anfallet på Ukraina, så kan man säga max siffrorna jag har sett i alla fall, där pratar man om 120 000 man. Det beror lite på då hur man räknar.
85-100 tror jag stötte på.
Och min tolkning av det där är ju att de här lägre siffrorna, det är ju de rent stridande förbanden som man sätter in då. Jag har sett lite siffror på någonstans mellan 1300 och 1600 stridsvagnar. Och israelerna har ju i det här kriget, då, framförallt amerikanska två modeller, amerikanska stridsvagnar, nämligen M60 och M48, en lite äldre stridsvagn. Men också sina nyproducerade Merkava som ju visar sig vara väldigt, väldigt bra att ha, och gamla Centurion stridsvagnar också. Så att du sa walk in the park, ja och nej. Vissa tillfällen så får man ordentligt ta i. Sen tycker jag vi kommer till det som kanske egentligen är det mest spännande när det gäller det operativt taktiska här. Och det är ju att den israeliska armén visar sig ju då ha en fullständigt teknologisk överlägsenhet i luften. Där man bekämpar, slår ut de sovjetbyggda syriska luftvärnsbatterierna med olika SAM-modeller. Och att man också använder sig av radarutstörning så att syrierna är helt blinda. Och det här är ju någonting som jag tror att vi kan återkomma till slutet av avsnittet. För det här får så att säga eko ända upp i korridorerna på den militära ledningen i Moskva faktiskt. För här ser man ju plötsligt då att västerländsk teknologi är överlägset sovjetisk teknologi. Och det har inte att göra med att syrierna bara skulle vara sämre på användare, utan det handlar ju helt enkelt om att det är mer sofistikerat det som israelerna använder. Så det tycker jag är spännande. Sen är det också så att under det här kriget så är israelerna i större utsträckning bättre. Man är bättre på att använda det som brukar kallas för close air support, att man understöder också med flygstridskrafter. Så man använder sig av en hel flora av möjligheter på slagfältet. Det där brukar ju kallas för combined arms eller joint operation i modernt.
Alltså det här, jag får sådana här Kuwait-vibbar när du pratar. Ja. En fråga som jag ställer i mitt huvud nu, Martin, det är ju, är det här starten på liksom idén om precisionsvapnets överhöghet på slagfältet? Kan man säga att det är liksom startpunkten för det? För jag kan inte komma på något annat krig tidigare än 82 där precisionsvapen läggs och upphöjs på det här sättet som avgörande. Ja. För sen i Kuwait är det ju givet liksom, och där har vi ju
där
hela paketet.
Ja, där hela paketet. Är ju, ja. Och det är ett steg längre. Ja.
Och då därefter ser man ju direkt avspeglas i svenska liksom, försvarsdoktriner sen, och då är det strategiska överfall och precisionsvapen och hela grejen under 90-talet. Men är det här starten där?
Men man kan väl säga att här börjar väl en det här väl mellansteget skulle jag vilja säga i en process som du säger, som när vi kommer fram till 90-talet, som ju, där man ju redan under slutet av Vietnamkriget börjar använda de här, man kan säga då, bomber, missiler man kan styra. Här nyttjas de ju oerhört laserstyrda vapen för att slå ut syriskt luftvärn. Jag skulle vilja säga att man konstaterar att det är överlägsenhet, men det är inte någon så här religiös upplevelse, om du förstår vad jag menar med det. Medan nästa Kuwait är ju på något sätt excess i att man ju egentligen inte ska sätta in landtrupper, utan man fixar det här så att säga. Ja. Med.
Ja, men jag tänker också på förlustsiffrorna. De är ju ganska låga för Israel ändå. Jag läste någon slags 600 pers, och det tyckte man var väldigt besvärligt. Och en stor mängd liksom. Men om man då jämför med bombningen Beirut, där typ 19 000 dog, varav ungefär 85% av dem var civila. Så att förstår man ju vilka proportioner vi pratar om här liksom. Men, och det är ju någonting som återkommer även i när man tänker på Kuwait. Alltså det är ju färre som dog under övningar än vad amerikanska soldater som dog i Kuwait-kriget eller Irak. Alltså att det är som att det korrelerar också med en ökad känslighet inför mänskliga förluster i krig. Det här precisionssökande, förstår du vad jag är ute efter?
Jo, absolut. Och det är väl till och med så att de israeliska förlusterna, ska vi inte gräva ner oss i det, de är ju ännu lägre för det här operativt rörliga fasen egentligen. Faktiskt från juni till september så handlar det ju om färre än 400 stupade. Och det är klart att Israel använder ju sin teknologiska överlägsenhet och faktiskt också sin numerära överlägsenhet. Så att det här är egentligen ett krig som är lite svårt att mäta, och att det fick så stora konsekvenser i det här kalla krigsskeendet, det tror jag ju mer att göra med just den där teknologiska abrovinken här, nämligen att man såg att den här västerländska motmedlen mot luftvärn var så överlägset. Och också i dogfights, det är faktiskt en liten, kanske kuriosa men spännande, att det här är ju, det här är den största luftkonfrontationen i luften mellan jetdrivna stridsflygplan 1982 så långt. Det är så många på båda sidor som möter varandra i luftstrider under kriget i Libanon. Det är ganska spännande.
Och det är som en sandlåda för liksom militärkrigsutveckling under...
Ja, det kan man kanske
under
säga.
Under hela kalla kriget. Alltså det är som att, ja, som att de stora staterna sitter och betraktar de här. De känner sig inte, de är inte tillräckligt involverade för att det ska bli riktigt hett och riktigt farligt. Möjligtvis Suezkrisen där känns det som att det bränner till en del. Men att man utnyttjar de här tillfällena för, på något vis för att lära sig.
Ja, om man så här bortser från allt det här politiska vi har pratat om, om Israels kamp mot PLO och PLOs kamp mot Israel och Syrien och Libanon, inbördeskriget, alltihopa detta, så har du alldeles rätt i att jag vet inte, men att det blir på något sätt ändå, man kan inte säga att det är en experimentgård, det är alls fel, utan det här kriget uppkommer ju av politiskt, kriget uppkommer ju av politiska orsaker, helt uppenbart. Ja. Men det får väldigt betydelse för den globala säkerhetsmiljön, vill jag påstå. För den visar och pekar på en del saker som påverkar det som ju händer, inte minst inom Sovjetunionen. Och det här är en liten pusselbit, eller kanske en stor pusselbit, som tillsammans med det faktum att Sovjet så småningom drar slutsatsen att man både ekonomiskt och framförallt militärt ekologiskt är efter, så har vi Gorbachev och så vidare, sannolikt leder till Sovjetstatens fall så småningom.
Ja, men tänk, alldeles nyss så fick jag själv att läsa om Reagans politik också under den här tiden. Han kliver ju på här nu och har den här idén om att man ska liksom rusta ihjäl Sovjetunionen. Och, ja, det här måste ju varit ett kvitto på att de är i rätt riktning på något vis. Att man fortsätter den här rustningen, fortsätter den här teknikutvecklingen, så kommer det ändå i slutändan visa att Sovjetunionen kan aldrig hinna i fatt. Jag vet inte om det är liksom, det skulle vara intressant att... Jag kan inte träffa Ronald Reagan, men det är nog intressant att höra hans analys av...
Ja, nej, men jag håller med om att det här... Jo, men jag menar att det här ligger i potten här. Och också tycker jag att den israeliska armén uppvisar några intressanta tecken på väldigt liksom utvecklingsförmåga. Dels bygger man ju faktiskt en egen stridsvagn, Merkava, som man naturligtvis använder ju kunskaper från väst. När man ser den där, ni kan ju titta sen på bilder på den, lyssnarna, så får man ju någon sorts känsla av att är det inte en Challenger det här, eller är det inte en Leopard? Men det kan man väl konstatera, att dess pansar i fronten är så starkt att det klarar att stå emot de syriska försöken att skjuta. Men nu mister man några av de här stridsvagnarna då, just av det här skälet att man hamnar i stridssituationer där man inte kan försvara sina flanker. Och sen tycker jag också att det är spännande att man diskuterar mycket på israeliskt håll att man ju använder sig av den här indirect approach, förhållningssättet på slagfältet, taktiken. Det finns en intressant myt inom israeliskt militärt tänkande att man då utifrån det här första striden i Negevöknen då under Israels så att säga första krig mot arabstaten 1948-49 skulle ha lärt sig att inte anfalla rakt på och blodigt slå sig igenom, utan att man skulle ha känt av och sen lärt sig att gå runt, och att det här skulle ha varit då grunden för framgångarna pansartekniskt under sexdagarskriget och kanske också 1973, men framförallt 1967 i de pansarstrider som utkämpades på Sinaihalvön. Där ju Sharon för övrigt var ju chef för en av de divisioner som gjorde sådana här häpnadsväckande framgångar då mot egyptiska trupper. Och det här hade man då som en idé om att man 1982, att man liksom skulle ha använt sig av det här igen. Men det är uppenbart att man tydligen inte manövrerar så mycket under 1982. Och jag vet inte om det säger lyssnarna så
jag
mycket.
Jag menar att man bara går rakt på något vis.
Ja, att man faktiskt ändå använder sig av framförallt av sitt överlägsna eldunderstöd. Med artilleri, men också naturligtvis med flygunderstöd. Och att det där manövrerandet, det där som tidigare skulle ha varit kännetecknet för den israeliska armén, och särskilt och pansarstyrkorna, det ser man inte så mycket tecken på här. Och jag tänker ju mitt stilla sinne när man betraktar kartan så här över det här området, att jag uppfattar det svårt att manövrera här helt enkelt, utan att man mera faktiskt här också använder sin överlägsenhet och upprepar det, just sin överlägsenhet och framförallt eldkraft.
Mycket av den här typen av teoribildningar om hur du ska kriga så förutsätter ju två ganska symmetriska parter också.
Det gör det.
Att på något vis att de är likvärdiga och att det är en kamp och det är en match mellan de här två som ska på olika sätt avgöras. Men det kanske inte riktigt var så. Jag tänker att de PLO är en ganska irreguljär, mer grilla krigföringstyp av organisation. Och jag vet inte, om man ska titta på 1900-talets historia, jag vet inte, vilka anfall och krig har Syrien utfört som har varit lyckade? Det kanske är lite elakt sagt, men jag kan inte komma på ett enda.
Nej.
Det kanske bara är mot Israel i och för sig som de har kriget. Jag är för dålig inläst på deras historia, men det känns inte riktigt som att de...
Nej, jag är ju böjd att hålla med dig, naturligtvis. Ja. Att man ser ju kanske inte Syrien som företrädare för en väldigt, vad ska jag säga, flexibelt uppträdande taktiskt på slagfältet med pansarstyrkor.
Nej, i alla fall inte, men de är inte kända för det.
Nej, och det är en utbildningsfråga. Mm. Men man kan väl nämna här lite att hela den här idén om den där indirect approach, den kom ju från då att israelerna skulle ha varit under stort inflytande av den berömda brittiska militärteoretikern Basil Liddell-Hart. Men det där finns det egentligen inte tillräcklig grund för. Men jag tycker att det är spännande i alla fall att man i Israel odlar en myt omkring sin förmåga. Men det visar sig att det går så att säga att omsätta den där idén riktigt nu under striderna. Och därför är egentligen Libanonkriget 1982... I några avseenden faktiskt unikt för den israeliska arméns insatser, därför att man möter en annan stridsmiljö, och det tycker jag är spännande. En annan sak som man ju inte är särskilt bra på, det är ju stridbebyggelse, och det visar sig ganska omgående, där man är tvungen att först skicka in infanteri helt enkelt och rensa. Och det här är väl egentligen ett generellt problem, det är inte bara israelerna, men att man är inte särskilt bra på att använda pansar för direkt understöd. Och man lär sig ganska snabbt också att de här pansarskyttefordonen med väldigt svag beväpning, vapen med under 20 mm kaliber, de är ganska svåra att överhuvudtaget använda nära frontlinjen, om man uttrycker så. Man måste låta truppen sitta av ganska snabbt, därför att de är så lätta byten för motståndaren. Och det blir ju då att man istället satsar mer på att ta fram fordon som har mycket starkare bestyckning. Och där kan man väl lämna den här svenska Citroën 90 i ett sånt fordon.
Utvecklas
bra...
den liksom som en konsekvens av lärdomarna därifrån, eller?
Det kan man nog kanske tänka sig. Det finns säkert andra, men det här är en av slutsatserna man drar i Israel i alla fall efteråt. Att man behöver helt enkelt infanteri under stödjande pansarskyttefordon som har kraftigare bestyckning, som kan skjuta ordentligt understöd. Därför det som händer här under kriget i Libanon 1982, det är att man istället tvingas egentligen använda stridsvagnarna till det här ändamålet. Att skjuta understöd åt infanteriet. Och det fungerar väldigt bra på öppna ytor. Nu är vi där igen. Men när man kommer in i bebyggelse, då blir det mycket, mycket svårare att leda en sån typ av eldgivning.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Men du, Martin, ska vi... Jag,
var det lite nördigt där, Peter?
Ja, men, nej, men det var bra. Det var bra. Men jag tänker att vi kanske måste runda av bara lite grann och se vad det som hinner med det.
Ja, alltså man ringar ju in Beirut, det kan vi vara eniga om. Man lyckas ju med sin operation. Ett väldigt tråkigt slutskede på alltihopa detta är ju september, där ju saker och ting händer slag i slag, eller hur, Peter? Och där är ju olika politiska... får väldigt stora politiska konsekvenser efter kriget. Och det som väl händer är att den här pro-israeliske presidenten, libanesiske presidenten, ju mördas. Eller?
Ja, precis. Det, man kan ju säga att i augusti så övergår ju det här till att bli en politisk konflikt igen. Eller så, ja. När själva de huvudsakliga operationerna börjar närma sig sitt slut. Och det som händer är att Bashir Gemayel som var president, han återväljs då som president. Han är den enda som ställer upp och det görs i slutet av augusti. Och han representerar då den här kristna falangen, egentligen libanesiska fronten och det gänget. Men det är ju fortfarande väldigt stökigt, väldigt mycket konflikter. Och han kommer snart att mördas. Alltså den 15 september så exploderar hela deras, jag tror att det är deras högkvarter.
Blåser ut hela högkvarteret.
Ja, de slår ut alltihop. Så det är han och 23 andra personer som finns i en sträckta närhet som stryker med här. Och det här är ju på något vis slutet för den relationen som har funnits mellan Israel och den maronitiska Libanon egentligen. För att det här blir som starten på ett annat typ av Libanon, kan man säga. För att den här kristna delen blev liksom ganska mycket försvagad av det här. Exakt omständigheterna kring det där. Men det är någon slags, det är en syrian i alla fall som utför den här attacken. Och det får väldigt stora konsekvenser. Och framförallt det som det har som blivit känt här episoden efteråt är de här massakrerna som genomförs av falangisterna efteråt här. Och där Israel kanske varit inblandade men åtminstone ger på något vis förutsättningarna för att de här massakrerna kan genomföras. Är det korrekt att uttala sig så, Martin?
Ja.
Det här är lite läskigt område. Och,
det är ett väldigt läskigt område att prata om.
Och det är väldigt olika hur det är. En del säger att det var 760 man som, eller människor som dödades i de här flyktinglägren. En del säger att det är upp mot 3 500. Så det är väldigt, ja, som ni förstår så... det finns olika tolkningar av det här.
Men man kan väl säga, att reaktionen på det här mordet är att israeliska armén ockuperar då västra delen av Beirut. Och det är ju för att man ser ju detta då naturligtvis som ett hot. Och sen är det så att man har inringat och har kontroll över 2 stycken flyktingläger. Jag tror att det faktiskt är fler, men det är framförallt 2 som är kända.
Och det är palestinska flyktingar framförallt som man anser att PLO liksom rekryterar sina soldater ifrån.
Ja, Sabra och Shatila. Och de här också faktiskt har varit utbildningsanstalter för då, inte, faktiskt europeer som har kommit dit och velat slagas för PLO och så vidare. Och israelerna säger att vi går inte in i de här lägren. Och då är det så att man har använt då de här falangisterna som du säger. Oj, jag tänker rätt in på Frankos falangister faktiskt. Det är ju ett samma begrepp och det ska vi komma ihåg att det har ingenting med varandra att göra. Och det är ju liksom en sån där klassiker från det spanska inbördeskriget då. Men just att man har använt dem tidigare för att välja ut och plocka ut PLO-soldater. Och från israelisk sida så uppfattar man i alla fall att de här inte är helt odisciplinerade. Men det som händer är att de här släpps in i lägren. Och huruvida israelerna aktivt understödjer så att säga själva det här massakrerandet eller inte, det har varit en fråga för diskussion. Det som händer sen är ju att det här blir ett mycket, mycket stort politiskt problem, därför att Sharon ju ställs ju personligen till ansvar för det här. Hur kunde man låta det här hända? Och det är också för att det får ju eko runt hela världen. Och det omöjliggör ju i slutändan den israeliska fortsatta krigsinsatsen i Libanon.
Så som det ofta är också med de här krigen som Israel är inblandade i, att till slut så tar liksom omvärlden tag i dem på något vis. Tycker det är intressant att, och jag läste ett citat här också, att för det första den här Israels attack mot Libanon 1982 var ju aldrig riktigt politiskt populär på hemmaplan. Nej. Det ska man komma ihåg, att det fanns konflikter redan innan. Men jag läste ett intressant citat av någon som skrev att det övergick från att vara diskussion om morality of war till morality in war. Att det på något vis att man den israeliska IDF förlorade liksom den moraliska kampen efter de här massakrarna, att man förlorade liksom sitt stöd från både internationellt och internt. Utöver det faktum att en jäkla massa människor dog. Jag tycker också att vi kan återigen nämna den här. Belägringen av Beirut var ju otroligt blodig. Och under 2 månaders tid så bombades det rätt rejält i denna stad. Och det har många, många libaneser i Sverige som har flytt hit från den episoden. Så det tycker jag också att vi kan nämna. Det är också så här, ett typiskt exempel på att det är ganska värdelöst att bomba civila städer. Men ändå görs det. Återigen, så med jämna mellanrum så får olika krigsmakter för sig att de ska bomba städer på det här viset och slår ut vatten och el och allt möjligt. Och det leder inte särskilt till någonting särskilt bra.
Nej, och det ger inte så stora militära egentligen positiva resultat heller.
19 000 människor i Beirut sägs ha dött då.
Eller om det är en siffra som också lägger ihop döda överhuvudtaget under hela kriget. Men det är ju många tusen i alla fall. Ja. Men jag menar, det är ju kanske mer än...
Men jag menar, det ringer ju en klocka från nuvarande nyhetsrubriker från kriget i Gazaremsan också. Det känns som att det återkommer samma typ av problem i de här konflikterna. Och det är bara känns som att det är en tidsfråga tills det internationella samfundet slutligen sätter stopp. Eller det känns som att vi är precis på väg dit här nu när vi håller på att diskutera. Hur som helst, ska
en vi... liten avrundande reflektion med anledning av det där faktiskt. Och den är väl just här att man använder sin eldkraft. Och den är svår att kontrollera. Och det är lätt att skjuta sönder en stad från luften så att säga än att gå in i den. Och det... Där har du väl lite problematiken. Jag tycker att sammanfattar man kriget i Libanon 1982 så finns det många regionala aspekter. De har vi varit inne på. Inbördeskriget i Libanon, konflikten mellan PLO och Israel och så vidare. Men att det här kriget har, precis nog som de andra krigen, alltid haft en också konsekvens för världssamfundet och maktförhållanden är globalt, nämligen i kalla kriget. Och det gäller ju också de tidigare krigen, 67, 56, hela vägen, 73. Och det tycker jag är väldigt viktigt till att ha i bakhuvudet, att Mellanösternkrigen, konflikterna, alltid har haft bäring på kalla kriget.
Ja, det har de väl fortfarande liksom på ett sätt. Va? Jag tycker det fortfarande är så att den kriget som pågår nu, där är det ju tydligt att man har, ja, det finns en slags öst-västlig splittring i detta med. Men det är av lite annan karaktär. Vi kanske får återkomma till dem. Det finns ju flera konflikter här. 2006 gör man ju faktiskt en ny attack in mot Libanon.
Det gör man. Men jag tycker inte att den där kopplingen är riktigt lika tydlig. Och det beror ju på att det fanns inte så att säga, tydliga block och terrorbalans. Men du kan nog ha rätt i det i vissa avseenden. Det tycker jag nog. Men inte så där riktigt tydligt som det fortfarande ändå var 1982. Att det fick ett eko.
Ja. Sen har vi ju det här med Hezbollah också. Vi kan väl bara, jag vet inte, vi ska inte gå in så jättemycket i dem, men det är ju intressant att Hezbollah, som idag är den organisationen som man kanske är mest rädd för, och det var nyheter senast idag bara om konflikter mellan IDF och Hezbollah, och de finns ju i princip inte, eller det finns spår av dem, det finns olika små trådar från hela vägen tillbaka till 50-talet, men de bildas ju nu egentligen ganska efter 1982. Och de fångar liksom upp mycket av det här muslimska missnöjet och de grupperingar som har inte varit, som inte lyckades ta sig fram under det här kriget. Och så de som kommer växa sig fram, och framförallt det är tack vare Irans inflytande, och de blir utbildade av iranska det här revolutionsgardet under syriskt inflytande också. Så det återigen så är det olika stater som har inflytande i Libanon också, som får de här organisationerna att växa. Och nu är det de som är den huvudet, så nu är det inte PLO längre, utan nu är det Hezbollah som kontrollerar södra Libanon. Så historien återvänder, kan man väl säga. Men jag tänker att vi drar ett streck där och inte går och diskuterar mer än så.
Men vi har anledning att återkomma, kan man väl säga.
Ja.
Tack ska vi ha.
Klass, ja, tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mejl på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.